Hej och välkomna till avsnitt 128 av podcasten En präst och en mammut. Med mig som kallas mammut och med dig som är en prästskalle.
Ja, jag är inte bara kallas utan jag är en prästskalle.
Ja, precis. Ja. Hur
jag försöker ivrigt ta mig upp ur stolen här. Ja. Jag sjönk ner lite väl långt.
Hur har du det med livet?
Hur har du det? Ja, jag har det bra. Jag har varit iväg på en liten turné. Jag har turnerat ända till Örebro faktiskt.
Kjell, det är nu det händer.
Ja, nu är det.
Vi har ju pratat ofta i podden att folk ska höra av sig för boka oss till föreläsningar och allt möjligt.
Ingen har hört av sig.
Inte många, så kan man säga. Vi vill säga ingen.
Nej, okay.
Inte många.
Det är inte så många. Det finns öppet i våra almanackor.
Men nu har du varit och turnerat i Örebro, såg jag.
Ja, det hade inte något med podden att göra i och för sig.
Med Lille Martin.
Det är Lille Martin, ja. Jag har spelat min lilla Luther-pjäs. Det var en speciell upplevelse att först köra 2 timmar.
Ja.
Och sen vänta 40 minuter.
Ja.
Och sen spela 15 minuter. Ja. Och sen åka hem i 2 timmar.
Ja.
Och dessutom har jag inte fått någon ersättning för det. Men det har jag berättat att jag ska få bensinpengar åtminstone för detta. Men det var kul faktiskt.
Men det var ju en församling då, förstår jag.
Jag var ju en församling. Var ett
församlings... Det var inte kommunhuset.
Nej, just det. Nej, det var inte kommunen som ville ha lite luttig information. Utan det var en församling. Jag var i ett församlingshem. Och så hade de... Två församlingens barnkörer var där och sjöng lite grann också. Tanken var att de skulle ha övat in en Luthersalm. Det hade de inte gjort. Utan den fick vi sjunga efteråt istället. Men de medverkade först med sång. Och
vilka var det som var församling/publik?
Det var alltså barnens föräldrar kan man säga. Ja. Det kan hända, jag vet ju inte. Jag känner inte till församling. Det kan ju hända att det har varit någon.
Just det.
Som kom utifrån bara. För det var ett offentligt evenemang.
Ja.
Jag tror att det var 99,9% föräldrar i alla fall.
Just det.
Som kom. Men det var trevligt i alla fall. Det blev väl bemött där och de tyckte nog att det var okej. Okay. Och jag tyckte att det gick rätt så bra. Så nu har jag kanske tagit farväl av Lille Martin här. Om inte det rusar in anmälningar nu efter det här.
Just det. Ja. Vi får väl se. Jag var på Fotografiska igår.
Jaha,
vi hade varför sånt, det? Vi hade sånt fackmöte. Mm-hmm. Man har det 2 gånger per år för alla medlemmar. Ett höstmöte. Många tycker det är supertrist. Så då lockar vi med någon evenemang då. För att
och då lockar ni med fotografer?
Ja, och det var ju bra. För okay. Det kom faktiskt dubbelt så många som det brukar göra. Så
jag har hört folk som tycker att det är trevligt på fotografer.
Ja.
Så att jag kan tänka att det kanske...
Men du låter väldigt skeptisk.
Ja, jag har inte varit där. Nej. Jag bara föreställer mig hur tråkigt det skulle vara att gå dit.
Så just det. Ja. Igår var det var god mat för det första. Det var trevligt. Det mötet gick bra. Vi fick fortsatt förtroende tänkte jag säga. Men det var en utställning av... Jag och namn, han jobbar på DN, har gjort det länge tydligen, som, och har varit mycket i krigsdrabbade länder och kuppplatser.
Mm-hmm.
Så det var hans då mycket, det var ju obehagligt, det var ju tur att man åt efteråt, för att det var ingen god smak i munnen. Så det var mycket nära bilder på folk som varit, bara dels döda.
Ja.
Och slaktade, som så, det var bara från... Han hade både varit i Haiti där jordbävningen var. Mm-hmm. Och mycket i Syrien och så här. Det var en stark upplevelse. Jag är inte så mycket sådär för konst också med foto. Men det här, det var verkligen... Och så hade vi en superproffsig guide som ledde runt oss där. Så man... Det gav mer smak. Så vi får se om det är nytt nöje att ta sig till
fotografen. Du sa att det var tur att man åt efteråt, men du måste mena tvärtom, va?
Vad då?
Ja, för du sa att man fick dålig smak i munnen.
Jo, men precis. Men hade jag provat nyäten, då hade det kanske kommit ut igen. Det var så jag menar.
Jaha, du menar så. Ja,
det var inte lätt i alla fall.
Jag trodde det var att du tappade aptit.
Ja, det kanske man gjorde lite också. Men sen var en annan utställning.
Den kommer i regel snabbt tillbaka.
Jag var så jag gör det. Som kan se på våra former. Nej, men det var en annan utställning också. Var spännande, som var amatörer som fick ställa ut.
Jaha.
Som hade valt, 1600 personer hade skickat in och 30 stycken
här
förkringar.
Här är mormor vid sommarstugan.
Det var lite sånt faktiskt. Lite sånt,
ja.
Någon hade det var faktiskt spännande. Fota instagrammat sin mat som familjen slängde under ett år. Och visade då på ett stort alster hur mycket mat som de slängde liksom. Ja, men det var högt och lågt som nu såklart.
Ja,
men det var roligt att göra någonting annorlunda. Hörru du Kjell, jag tycker inte vi ska hålla på det här längre. Vi ska ta vårt sponsormeddelande.
Ja, det måste vi göra.
Sen,
och det är Stage och Event Light.
Ja.
Ja, det är en ljusfirma som vi har haft en hel del att göra med här i kyrkan. Bland annat på konfirmandläger så har vi haft deras glädje av deras kunskaper och deras ljus.
Ja, deras produkter.
Deras produkter och ljus, satt olika draman och gudstjänster och annat. Och nu vill ju de gärna att vi i kyrkan anlitar dem till julen om vi har några julkonserter eller gudstjänster och så här, som vi skulle vilja pigga upp lite extra med fin ljussättning och så.
Ja.
Så kan man vända sig till Stage och Event Light som då har en liten anläggning som är batteridriven här,
ja, precis,
och tydligen lätt att använda.
En armatur som man sköter med en fjärrkontroll, så att man behöver inte ha med någon tekniker utan vilken vaktmästare eller så som helst kan ratta det här då.
Eller präst kanske.
Ja. Nej, men precis. Nej, det ska vara superenkelt. Och, det,
ja.
Och vi vet ju verkligen hur mycket det här kan göra. Innan vi började använda oss av deras produkter och kunskap så ja, men det funkade ju också. Men när vi har använt det så det händer någonting.
Det händer
något,
absolut.
I teater och
ja,
precis. Och de kan både komma med personal och allt möjligt ljus, men också har de det här, den här enkla och smidiga lösningen just nu. Så jag hör över till Stage and Event Light. De har både en hemsida och en Facebook-sida. Sök upp dem. Jättetrevlig personal också. Som
ja, just det. Det vet vi också.
Som vi vet mycket väl. Tack för det, Stage and Event Light. Vi har en gäst idag.
Ja, idag har vi gäst igen.
Ja, spännande. Och vi ska kasta oss på henne, vem som jag brukar säga.
Ja, det ska vi försöka låta bli.
Ja.
Petra Wånefjärd är här. Välkommen.
Välkommen.
Tack.
Vem är du, som jag brukar säga?
Precis.
Exakt.
Om vi tänker då vem jag är i min profession.
Ja.
Så. Jag är ju begravningsentreprenör. Utbildad sådan, gick utbildning. Census studieförbund. Och när tog jag examen? Det var en ettårig yrkesutbildning i Uppsala 2009, alltså våren 2010 tog jag examen. Jobbar just nu som kundrådgivare / representant på begravningsbyrån Fonus här i Sollentuna. Ja, så att jag träffar ju mycket familjer. Är med om många begravningar och... Jag har en kollega som brukar säga att vi är som festfixare, fast i andra sidan av livet.
Ja, just det.
Vi är ju spindeln i nätet som styr upp mycket runt omkring begravningar.
Just det. Vi brukar fråga våra gäster, och i det här fallet kanske vi är lite annorlunda, för vi brukar fråga gäster, hur var din väg in i kyrkan? Och du kanske inte haft en väg via kyrkan mer än din profession.
Nej, men det har jag faktiskt. Alltså, det börjar faktiskt i kyrkan. Så. När jag var 10, 11, 12 så jobbade min mamma som kyrkvaktmästare.
Okej.
Okay. Så att jag hängde med henne ofta på jobbet.
Just det.
Var med och hängde upp psalmnumren.
Var
med i och runt omkring. Vi hade ju något sånt här Operation Dagsverk, eller vad hette det på min
just
tid?
Just det.
Minns ni det?
Då
nej.
Nej, nu får ni förklara.
Ja, Kjell. Ja, vad alltså... var det? Nej, men vi fick hänga med liksom en dag på jobbet.
Ja, det har gjorts olika på olika ställen tror jag, och i olika tidsepoker.
Ja.
Men när jag gjorde det på min tid i skolan, så var det mycket att man skulle gå ut och skramla med bössor på stan och samla in pengar till någon form av välgörenhet utomlands då, det var det gällde.
Ja.
Sen har man väl förändrat det där lite grann, och just som du säger där, så kunde man göra det Operation Dagsverket på en arbetsplats och få betalt, och den betalningen man fick går då till Operation Dagsverket.
Just det, precis.
Men när var det här på tiden då?
Det var ju någon gång före yngre stenåldern. 1980 kom jag ihåg att jag var ute på det där. Så att det var ju ett tag sedan. Men jag vet att mina döttrar har varit ute och gjort det för rätt så nyligen. Jaha, tiden. Sådär.
Och de är mycket yngre än vad jag är. Så att ja, då har det bara gått mig förbi.
Det har gått dig förbi, förmodligen.
Ja.
Nej, men för dem, jag vet att vi hade, en av mina döttrar gjorde det här Operation Dagsverket i kyrkan på mitt distrikt där.
Okay.
Jag kom fälla med vaktmästaren en dag och pula där och sätta i ljus och åka med kollekt och lite sådana där grejer.
Spännande.
Ja, precis så. Så det föll så naturligt att jag hängde med mamma då bland annat. Och jag minns väl, jag fick skura en gammal gravsten liksom, med ättika. Alltså den var superfin, men jag höll ju på i bra många timmar. Ja, liksom. Ja. Så att jag var liksom med på kyrkogården och med i kyrkan. Och ja, började liksom bli nyfiken kring... Ja, men vem är det som gör det där? Och vad är mammas roll här liksom? Ja, som vaktmästare? Och vem, aha, där kommer prästen. Och, ja, men man var med runt omkring och sådär. Så att jag tror att där väcktes intresset. Ja, liksom. Ja. Sen ska jag väl helt ärligt säga att jag inte har liksom gått i kyrkan så aktivt. Men jag är absolut medlem och mina barn är döpta och så. Ja. Går gärna på jullottan och alltså, ja, sådär. Ganska normalt kan jag tänka idag att det är så. Sen går jag ju naturligtvis på väldigt många gudstjänster i min profession.
Ja,
så att jag brukar säga att idag har jag fått välsignelsen 2 gånger, det känns jättebra och så vidare. Alltså så. Med glimten i ögat liksom.
Ja.
Men där väcktes nog intresset.
Mm.
Sen var det faktiskt så att jag har haft en jättetajt kontakt med min morfar. Han dog 2013. Född 1924. Kommer från en bondefamilj med 11 syskon. Jag har alltid jobbat skift sen när jag började jobba efter skolan och sådär.
Mm.
Och han förlorade, han var yngst då i syskonskaran. Så han förlorade ju sina syskon lite nu och då och sådär. Mycket begravningar som skedde då. Och eftersom jag jobbade skift så kunde jag ofta följa honom på begravningarna när mina... mostrar eller min mamma eller så inte hade möjlighet.
Just det.
Så jag körde honom på många begravningar. Och jag har inte tyckt att det där har varit obehagligt, utan känt mig liksom bekväm i kyrkan och så.
Ja,
Eftersom jag har varit mycket runt omkring. Så då väcktes nog intresset än mer. För det var inte alltid som jag hade känslomässiga band till hans syskon.
Nej, just
utan
det,
kunde
just
se det,
det
mer liksom.
Då kunde du gå in i en professionell roll.
Ja, men lite så här att jag varit nyfiken. Bara. Undrar vem det är som kör fram kistan och vem är det som gör det där. Och sådär. Sen har det ju vuxit i och med liksom, lärandet i skolan. Religion var mitt liksom, favoritämne. Och historia och allt det. Liksom.
Just det.
Så att det har gått lite hand i hand och sådär.
Men hur får man för sig då att jag vill läsa den här utbildningen?
Mm. Precis.
För jag har ju nu bakgrunden lite att du har haft en nyfikenhet.
Ja,
och
det har funnits.
Och inte känt en rädsla eller oro.
Nej.
Utan haft någonting annat där. Och, så det låter i och för sig på ett sätt naturligt. Men det är ändå en ganska speciell väg att ta.
Absolut, absolut. Jag har nog... men alltså jag har nog alltid varit intresserad, som jag sa, av religion, av psykologi. Juridik har också legat mig liksom varmt om hjärtat. Så. Alltså livsåskådning och liksom... Jag har ofta pratat med... Ja, men med ungdomar, kids, alltså vänner, sådär, syskonbarn och liksom... Klart du ska konfirmera dig.
Mm.
Ja, men jag är ju inte troende, säger de. Ja, men alltså det är så mycket mer. Mm. Man får så mycket mer kunskap runt omkring. Alltså vadå, läs den där bönen. Spelar roll, för du får så mycket annat. Alltså så, bara för att liksom... Ja, jag tycker att det är viktigt. Och att man pratar så mycket mer om liksom vad som är rätt och fel. Och hur man ska... Ja, jag tycker det är bra liksom.
Ja. Och så är det ju verkligen, vi som jobbar mycket med det vet ju att det är mycket mer än vad man kan tro i just med konfo och sådär.
Ja, men precis. Nej, så att det var faktiskt så att under min första föräldraledighet, tror jag, för att jag kommer från detaljhandeln, jobbat med service och jobbat med människomöten och sådär.
Mm.
Men jobbat inom psykiatrin och så jag har alltid liksom tyckt om att jobba med människor. Och jag känner inte att det känns jobbigt med människor i utsatta situationer och sådär. Utan jag har tyckt att det är intressant och mer hur kan jag hjälpa här och hur kan man göra det liksom så bra som möjligt i vissa situationer. Men jag hittade faktiskt en artikel i, jag tror att det var i UNT, Uppsala Nya Tidning. Här måste en kollega. Bara satt och bläddrade och såg att då hade det kommit en utbildning. Till begravningsentreprenörer. För det har inte funnits tidigare. Utan då har man liksom fått lära sig inom företaget. Och mycket också att det är familjeföretag. De här små begravningsbyråerna. Lite grann att man ärver sitt jobb. Ungefär som en lantbrukare.
Mm.
Ja, men det här är en familjegård liksom, och jag har tagit över. Och så. Och det är ju så det har sett ut. Vilket jag också tyckte varit märkligt. För i... Ja, men ibland när man kände sig less på jobbet och sådär, vad ska jag bli när jag blir stor? Och du vet, man googlar runt och kollar och så. Så har jag ändå tyckt att det är märkligt att det inte finns en utbildning inom det här skrået liksom. Mm, för det är så speciellt och man möter ju människor. Ja, man möter ju människor i väldigt, väldigt utsatta situationer. Mm. Och, jag tyckte det var jättekonstigt liksom. Visst, Fonus har sin akademi nere i Falköping vid begravningsmuseet och vår kistfabrik och sådär. Så att det finns ju vägar att gå. Men jag tyckte att märkligt att det inte finns en högskoleutbildning för det. Men då hittade jag den här artikeln. Och då var det första teamet via då Sensus studieförbund som hade börjat gått den här utbildningen. Och så var det liksom uppradat, vad läser vi för ämnen? Det var begravningskunskap, det var livsåskådning, psykologi, juridik, företagsekonomi. Ja, men du vet, och det var verkligen så här, yes på varje ämne. Det här låter ju superintressant liksom. Så jag tänkte att ja, men det här bara måste jag ju söka liksom. Den här utbildningen. Så jag gjorde det. Och bara det var ju en ja, det var ju god att man klarade den liksom. Alltså, det var ju ett, naturligtvis ett CV som skulle in, ett personligt brev. Varför vill man det här? Och döfröken, som vi kallar då utbildningskoordinatorn Karin. Jag minns väl första samtalet jag hade med henne. Jag bara, du vet, pulsen var ju bara så här och anspänningen. Men då hade jag blivit liksom kommit vidare så, och då vart vi inbjudna, vi som hade gått igenom första liksom antagningsprocessen, till en workshopdag som var liksom en hel dag i deras lokaler i Uppsala, i skuggan av domkyrkan ligger ju den så här talande. Där vi då fick träffa ja, många hyddar inom yrket liksom så. Chefsjurist då på SKAO. Vad är SKAO? Ska vi berätta det?
Kyrkans arbetsgivarorganisation.
Exakt, precis. Då hette de inte det, men nu heter de ju så.
Ja.
Ja, men chefsjurister, liksom informationschefen på Fonus, ordföranden i Sveriges begravningsbyrås förbund och liknande. Och då fick man först då en föreläsning, vad innebär det här och vad är det för någonting? Och sen fick vi göra ett grupparbete där det också satt med en observatör och tittade på hur vi jobbade.
Det var en hård gallring.
Alltså, det, verkligen. Och sen vart vi inkallade från det här grupparbetet. Så vart vi inkallade typ som till Idol.
Ja, det låter verkligen så.
Alltså, och jag minns det här så tydligt. För då vart man inkallad. Alltså, ja, absolut. Ja. Det var så. Det var lite så. Och så fick jag då gå in i det här rummet. Jag kommer så väl ihåg. För det var lite snarlikt det här rummet. Med ett fönster ut. Och verkligen i skugga såg domkyrkotornen liksom så. Och så här satt de här tre liksom höjderna. Och så var det så här, ja, om jag säger etik och moral till dig, vad säger du då? Och du vet, man bara, ja, men nu kissar jag ner mig lite här. Nej, men du vet. Jag svarade efter bästa förmåga och på något vis gick det bra.
Ja.
Så jag lyckades komma in på utbildningen.
När du berättar om din bakgrund så låter det inte så konstigt om du jobbat både inom psykiatrin och serviceyrket. Så kan det ju vara en naturlig väg att gå. Men alltså, jag har ju en förutfattad mening så att det är gamla människor som jobbar på begravningsbyrå. Jag har inte träffat jättemånga. Det är bara en bild jag har. Och du är ju inte gammal.
Tack.
En från begravningsbyrån ska vara minst 25 år äldre än dig. Ja, jag tänker, alltså, det är min bild.
Du har säkert min bild är inte det.
Nej, men för att jag träffar ju. Jag träffar ju ingen utan.
Nej, just det. Vi har ju haft många har den bilden.
Mm. Ja, men lite karikatyrbilden är ju liksom en man i 50-60 års åldern. Ja. Lite sådär gråblek. Eller hur? Ja. Lite, lite som i de här serietidningarna Lucky Luke. Ja. Du vet, de gick med det här måttbandet när det var liksom
just det.
Den här solduellen. Så gick de och måttade såhär. Och de var ju
det kanske där jag har min bild ifrån. Det är omöjligt.
Ja, men så. Ja. Nej, men den reaktionen möter jag ganska ofta. Ja. Framförallt när jag är ute och föreläser med vårdpersonal. Och bara att jag är kvinna kan vara.
Ja, liksom, just det.
Nej, men, så. Och så lite yngre, då blir det ännu mer. Ja. Så, nej, det får inte alls vara.
Nej, och sen tänker jag att du har en sån himla skjuts i din energi. Och jag tänker att jag har också en bild att det ska vara ganska. Jag vet inte. Det är kanske där från Lucky Luke, någon som går och mäter bara.
Inte säger så mycket utan
den här kistan är det här och det här och så. Ja, det är jättegott.
Nej, men det kan ju vara både och liksom. Så.
Det finns ju massor man vill fråga om. Men jag tänker på mig. Om jag tänker på mig själv, det gör jag ju ofta. I den här podden i alla fall. Nej, men om jag tänker på mig själv så tänkte jag att om någon hade sagt till mig för 20 år sedan att jag skulle tycka att det var ganska okej att, att gå in i en kyrka bakvägen, gå förbi och kryssa mellan kistorna och sen gå in och tända liksom, eller gå över en kyrkogård klockan 11 på kvällen i mörkret liksom, och tycka att ja, men det här var ganska okej. Det hade jag aldrig trott på, för att jag kommer ihåg att jag första gången när jag gick i skolan såg en begravningsbil med kista då, och jag hade mardrömmar långt efter det här liksom. Hur har det liksom förändrat det? Hur var din bild av död och begravning och så innan du själv gav dig in i det här?
Jag minns att det var svårt, och det var också svårt, för när jag sökte mig till utbildningen så var det ju så här med, jag har ju bara sett mormor död, och det var när jag var 16 liksom. Det tar sen. Hur kommer jag känna? Hur kommer det vara liksom? Och vi pratade mycket om det på utbildningen, såklart, för det här var ju känslor som varenda liksom kursare till mig kände. Så vi pratade väldigt mycket om det. Men det är klart att jag minns ju jättetydligt första gången då som vi var med vid en svepning. Vi fick också vara med vid en obduktion. Det var ju jättespeciellt. Alltså så speciellt.
Och när du säger speciellt så menar du otäckt?
Ja, eller liksom, eller inte otäckt heller. Alltså, men just det här att man inte vet hur ska jag reagera.
Ja, just
och jag
det.
Tror att också det var så här, till slut så fick jag ju bara, du vet, man älta fram och tillbaka, så här, hur ska det gå? Samtidigt så får man någonstans landa ner i att, ja, men jag märker ju det. Liksom. Kliver jag in i ett bårhus och känner att, wow, alltså det här, alltså nej, vet du att det här går inte? Liksom. Då är det ju så.
Ja.
Men det är ju först när man har tagit det steget som man vet.
Just det.
Jag kan ju bara tro och ha en bild av att jo, men det kommer nog gå bra. Men det är ju först när man fejsar det som man vet. Att, så att jag vet att team 1 då, de hade en hel del avhopp från utbildningen. Vi på team 2 hade nog bara nått. Där det var liksom, nej, det här var inte min grej. Och det var ju först när man liksom klev på tåget som man visste.
Och det är jättebra, tycker jag, i såna här utbildningar att man får möta de här grejerna som man sen ska möta, så att man vet redan då. För vi hade ju en som läste till musik, en kantor eller någonting, som gjorde en tid hos oss. Och hon var ju färdigutbildad läkare. Hon hade gjort klart hela läkarutbildningen och jobbat en kvart och insåg, det här vill inte jag göra.
Jaha.
Och då skolade de sig till kantor eller organister.
Ja,
eller
just det.
Så. Och det är klart att de möter det också på utbildningen. Det är ju jättedumt att säga något annat. Men alltså, desto mer förberedd man är. Och då har man läst 7 år till läkare och så säger, nej, men nu var det kantor på istället. Men sånt kan ju alltid, men jag menar, så mycket mer som man kan få veta under utbildningen av faktiskt hur verkligheten kommer vara, desto bättre, så att man kan sållas bort också, alltså för sin egen skull och för andras. Är jag rätt för det här? Och är det här jag ska hålla på med? Det är ju superspännande.
Jag kommer ihåg under min utbildning så var det vid ett par tillfällen som vi var med vid en svepning. Och det var ju väldigt ovant för mig också, för jag har inte heller sett någon död.
Ska vi sticka in vad svepning
vad det är?
Det är ju, alltså egentligen så är det ju en påklädning. Och framförallt numera så är ju det vanligare kanske än att vi, alltså svepningen kommer ju från det gamla liksom traditionella svepskjortan, som är som en vit stärkt nattskjorta, går ner till knäna, och det är väl liksom den kristna, nu får du känna,
rätta
mig, det är den kristna traditionen.
Ja, det är det, det är dopdräkten föreställer den,
så
att säga.
Ja, det är så jag beskriver också när, för det är ju ett sånt här, det här är ju en punkt som vi pratar om jättemycket i varje anhörigsamtal liksom. Men numera brukar det vara lite vanligare ändå att man väljer egna kläder. Så att svepningen är ju, kan lika gärna vara att vi klär i liksom kostym och alltså, och det är ju liksom, vi fixar ju frissan och du vet, målar naglar, och det är helt upp till familjen.
Just det. Och man gör i ordning den avlidna.
Ja, man gör i ordning den avlidna efter familjens önskemål liksom. Så det är det betyder.
Och det var ju som sagt, det var med på det, det var ju ovanligt. Jag hade inte sett någon död människa egentligen. Jag hade sett faktiskt en människa dö, men inte hittat någon eller så där sätt. Så att Det var ju väldigt ovant och inte så obehagligt som jag hade trott att det skulle vara. Men det som jag tyckte var riktigt obehagligt, det var vid ett av de till. Vi var på ett krematorium och fick se den här svepningen då. Och sen i anslutning till det så fick vi också gå och titta in i kylrummet. Och där hade man då kroppar liggande på bord, insvepta i ja, lakan eller sådär. Och det kommer jag, ja, den kan jag fortfarande känna en viss obehag när jag tänker på just att här ligger de här döda människorna under lakan inne i. Och så,
när var det här?
Det här var, måste ha varit, jag prästvigde 2006, så det här måste ha varit 2005 tror jag. Något sånt.
Men det här är ju ett minne som är jättetydligt.
Ja, det är väldigt tydligt.
Det liksom
ja,
visst, lever kvar. Visst, jag kan bara hålla med. Det är precis på samma sätt för mig. Jag kommer ju alltid minnas liksom Akademiska sjukhusets bårhus, som var det första bårhuset jag klev in i. Jag ser framför mig, jag ser precis hur det ser ut. Det är ett väldigt litet kylrum om man jämför med många bårhus här i Stockholm. Jättefint. Ordning och reda och så. Men det är klart att det är en jättespeciell känsla att kliva in. Nu var vi dessutom många som klev in i det här rummet. Ja, vi var inte själva på något sätt. Liksom. Vi var ju, jag tror att vi var i halvklass så det var inte hela klassen som tundrade in. Men också jättespeciell känsla. Där har vi också de små som ligger på en speciell hylla liksom. Jag menar, alltså, man, det är klart att man blir jättetagen. Jag blev jättetagen och kände att det var, men jag kände inte att fly, spring för ditt liv, så kände jag utan det var ändå en ja, en känsla som landade då ändå okej. Alltså man ser hur fint det ändå kan göras och det här är ju liksom så det ser ut. Och sen var det en kropp som var i ordning gjord och efter en obduktion och vi fick se liksom hur fint man gör när det är klart så att säga. Och att det blir, och att vi då när vårt jobb kommer att vi kan klä och göra otroligt fint trots att det kanske har skett en obduktion då.
Men har du varit rädd för de döda?
Alltså jag tror ju inte att jag har det.
Nej.
Någonsin faktiskt. Nej, jag kan vara räddare för
de andra, levande.
Jag får säga. Alltså så, men, ja. Det finns ett ordspråk inom vårt yrke där det är så här, låter så här att Gud kommer med döden, djävulen kommer med arvingarna. Och det kan väl ligga någonting i det, kanske.
Ja.
Så. Nej, jag har aldrig varit rädd.
Är det mycket, det jag förstår nu och chansar, men är det mycket liksom en jargong inom din bransch för att kanske för att orka också för att avdramatisera. Så det finns ju jargonger i alla branscher där man kan tycka så, men gud vad ni nu förminskar det här eller liksom tramsar, håller vi på med mycket också. Inte minst i det här forumet där folk kan bli irriterade, men det här är ju heligt och det här är liksom så. Men det är också för ett sätt att orka ta sig igenom saker och sånt där.
Ja, men absolut.
Ja.
Så är det. Vi får ofta, jag och min kollega då, höra så här, men hur kan ni jobba med begravningar? Ni som är så glada.
Ja.
Och det, jag brukar säga, det är kanske just därför.
Ja.
Så, för att det går liksom hand i hand, glädje och sorg. Och,
ja, verkligen.
Och man måste kunna, jag menar alltså det är klart att vi måste få kunna skratta och liksom ibland ha den här lite kanske hårda jargongen. Och det är nog en överlevnadsstrategi.
Ja, det, jag tänker att så, det kan vara det.
Absolut.
Kan inte du ta oss igenom hur det går till från start till mål? Om jag kommer in och min anhörig har gått bort. Då träffas vi.
Ja. Precis. Ofta blir vi blir ju praktiska. Vi är väldigt praktiska. Våra möten är det.
Ja.
Mycket så. Att vi frågar ju direkt då, hur har du fått information från sjukvården vad det gäller tidsaspekten på en begravning? Hur snabbt man måste ordna med en kremering eller en jordbegravning. Det är liksom första frågan nästan. För det är lite bråttom idag. Alltså så.
Det gäller en månad från dödsfallet.
Precis. Så att säga. Och jag tror att det var 2012 som lagändringen kom. För innan 2012 så hade vi 60 dagar på oss. Vilket liksom är enormt lång tid. Galet kan jag tycka. Så. Jag tror inte att det är bra. Jag tror inte att det är bra sorgbearbetningsmässigt. Eller, ja, och det är inte etiskt försvarbart heller. Nej. Att den avlidna kroppen ligger liksom på ett bårhus så länge. Mm. Det är inte okej liksom. Så jag välkomnade absolut den här lagändringen som kom då. Att det är 30 dagar. Men många i Sverige tycker att det är va? Det är ju jättesnabbt. Hur ska vi hinna göra det här? Mm. På 30 dagar. Medan jag då kan tycka att 30 dagar är extremt lång tid. Titta på Norge, titta på Danmark. Det går på 8 dagar.
Ja.
Vad är det med oss? Mm. Så ja, det. Att det ska vara
men, för det man, handlar ju om så lång tid. Det handlar ju om anhörigas fulla kalendrar. Mycket,
mycket, ja, mycket är det ju så. Mycket är det så. Och att vi har en tradition att också få bestämma. Ja. Nej, men alltså, det ska vara den här kyrkan.
Ja, ja, just det.
Visst, vi har inte varit i den på 20 år. Men det var ju faktiskt där som den och den konfirmerades eller liknande. Ja, alltså så, vi har mycket sådana. Och det kan låta hårt men, när jag säger det. Men det är lite så det funkar. Och också, det ska passa in i kalendern. Vi vill jättegärna planera döden. Och det går inte.
Nej, för vi är vana att planera allting. Vi vill kunna styra och ställa med allting. Liksom. Men finns det sådär, för det har vi pratat om i andra förrättningssammanhang. Att liksom... Ja, men festen, det kanske inte blir i alla fall. Det blir mer fokus än själva förrättningen. Kan det vara likadant här? Att det runt omkring får ta mer plats än det som är viktigt. Liksom. Kanske begravningsgudstjänsten. Mm. Det kanske inte är riktigt samma sak. För när,
till exempel... Nej, jag tror att det är skillnad.
Ja,
faktiskt.
För jag tänker när vi har pratat om vigslar till exempel. Mm. Då är vigseln sekundär och ja, det är allt runt omkring. Och jag förstår att
det är... Som är dop och det är, så är det inte med begravning.
Nej, det förstår jag. Men kan jag ha... Det kanske finns sådana tendenser ändå att man
ja,
har
det
på ett visst sätt.
Ja. Så är det, ja. Tycker jag. Ja.
Mer än festen kanske, men just det, man vill ha på ett speciellt sätt.
Man vill ha på ett speciellt sätt, det ska vara en speciell plats. Det ska vara, minnesstunden ska vara på en speciell plats också. Finns inte det tillgängligt, då är man så nej men då får vi vänta till den tiden finns. Och liksom, ja, man vill ha det på ett visst sätt. Om jag jämför då, som där i våra grannländer, där är det ju, du blir tilldelad. Liksom. Du blir tilldelad en präst och en tid och en plats. Liksom. Mm. Mm. Finns inte alls den valmöjligheten på samma sätt. Sen är det ju en sanning med modifikation. Det här är ju ett Stockholmssyndrom lite grann. Mm. Så om vi tittar ute i landet, vi behöver bara åka till Uppsala, så går det på 14 dagar.
Mm.
Okay. Så att det är ju också så här, och jag menar, Uppsala är ju inte ett litet ställe.
Nej.
Liksom. Okay. Så att jag tror också att det har att göra, det är ett storstadssyndrom lite grann.
Just det.
Också. Så. Men annars är det, vi är också väldigt traditionella i sättet vi vill bjuda in till begravningar, vi ska annonsera, vi ska hinna osa. Man ska hinna säga svar om deltagande, jo vi kommer till minnesstunden och sådär. Det är inte som, jag vet, på vi hade ett gäng kanadensare över som har funeral homes i Kanada. Där är det ju så här, nej men alltså det går ju fort. Och det är så här, ja men vi gör en uppskattning, vi höftar liksom. Och sen beställer vi mat för liksom 80 pers. Oj, det kom bara 60 eller ja, då var det så. Eller det kom liksom jättemånga fler. Men då fick de ta det som fanns liksom. Just. Så att vi är nog väldigt, vi vill ha det väldigt, veta exakt.
Men vidare där, nu har jag tagit kontakt med dig. Jag har någon som har... gått bort.
Precis.
Vi har sett oss samtala. Vad händer sen då?
Nej, men då är det ju mycket, mycket frågor som kommer. Det första är ju naturligtvis ifall ni som anhöriga har haft möjlighet att ta avsked.
Mm.
Det är ju det absolut viktigaste. Och framförallt i tidsaspekten, det viktigaste att ta reda på först och främst. Om det är någon som vill se den avlidna igen.
Just det.
Så. Och där finns det ju olika vägar att gå.
Mm.
Hur man vill göra. Vissa har kanske redan varit vid dödsbädden och känner att det räckte.
Mm.
Men det beror ju också på hur dödsfallet har inträffat. Är det så att man har sagt, ja men jag drar till affären. Och så kommer man aldrig tillbaka igen. Då tror jag i alla fall att det är väldigt, väldigt viktigt att man får se den avlidne. Så att man kan ta in att det faktiskt att det har hänt.
Mm.
Och se med egna ögon att det är så. Att personen inte finns mer.
Mm.
Så att, men det är väl den första frågan.
Mm.
Så. Och sen utifrån vad som har hänt eller hur det har gått till så får man ta ställning. Och så berättar jag de olika sätten som man kan göra det på. Och i dagens samhälle så är vi ju inte alla kvar i hembyn och liksom har bott där lång tid och alla var på plats. Liksom, utan vi är utspridda i hela världen.
Mm.
Så att då kan det ju ofta vara så att det finns nära anhöriga i andra länder eller så som kommer inflygande. Kommer kanske bara inflygande till begravningen. Då vill man kanske se den avlidne 4 veckor framåt i tiden.
Mm.
Vilket inte alltid är bra.
Nej.
Så den är ju svår. Hur man ska lösa det liksom. Och hur man kan göra. Ibland går det bra. Det är ju vi som får förklara liksom, och bedöma då. Och sen är det också så här, av vilken anledning vill man se? Vill man se av den anledningen då att ta in att ju personen, det är bara skalet som ligger här liksom, man vill se. Eller vill man se, har begravningsbyrån gjort rätt? Är det rätt person som ligger i kistan?
Mm.
Ja, då finns det ju bara den lösningen att se precis innan akten börjar egentligen. Mm. För att bekräfta den. Så att man inte sitter och fokuserar på det under själva gudstjänsten eller ceremonin. Mm. Att vänta, är det verkligen pappa som ligger i kistan? Eller råkar de ta fel på bårhuset liksom. Sen kan ju jag sitta och berätta om alla kontroller vi har när vi kvitterar ut en avliden. Att det finns identitetsband både på armen och på foten. Och att vi har en dialog med sjukvårdshuvudmannen innan vi tar över ansvaret. Och sen blir det kontroll ytterligare när vi lämnar över till begravningshuvudmannen och så vidare. Men att jag sitter och berättar alla steg. Har du ett tvivel så har du ju det fortfarande. Ja, även om jag sitter och säger något annat liksom.
Just det.
Så att, ja, nej, men man pratar om det. Sen kommer
men vad tror du det här tvivlet grundas i? Är det ett hopp om att det inte ska vara sant? Eller, eller varför tror man det är så?
Jag vet inte. Jag tror att det kan vara...
Kan jag säga olika anledningar?
Jag tror att det kan finnas olika anledningar. Ja. Absolut. Och också kanske...
Kanske någonting som är skönt att hänga upp sig på. Jag vet inte. Ja. Alltså,
eller vad man har med sig i bagaget. Verkligen. Vad man har varit med om tidigare liksom.
Ja.
Och,
Har du levt ett liv där du tycker att du har blivit lurad så mycket av myndigheterna och så, det är klart att då kan det finnas en stark misstro.
Grejen är typ som präst, under prästutbildningen så får man lära sig, när vi har så här genomgång av begravningar och begraver tomma kistor och sådär, så säger de att det första ni alltid ska göra, det är att gå fram och titta på namnskylten så att det är rätt person som är där liksom. Sen kan jag ju inte, och det gör ju jag fortfarande av vana liksom, men det är rätt kista i alla fall så. Sen jag kan ju inte veta att det är rätt person, för även om jag lyfter på locket skulle jag inte veta det, utan man får lov, för att eftersom jag inte känner person.
Precis så.
Men jag får lov att lita på det så att säga, att det är så. Men det är något som man lär ut till, kolla nu så att det är rätt person.
Nej, men superviktigt såklart, absolut. Och att man, ja, att jag förklarar alla steg liksom, hur vi gör kontrollerna. För det är ju samma där, vi känner ju inte heller den avlidne. Sen har det ju hänt det, så att vi har haft personliga avsked då. Att man öppnar kistan. Och vi kan ju, ibland så vill ju anhöriga visa en bild och liksom så här såg mamma ut liksom. Och det kan vara liksom både på dödsbädden eller liksom i personens pride liksom. Så, och det är klart att det sker ju förändringar på en avliden kropp liksom. Alltså att man blir insjunken, alltså man ser kanske inte alls, man blir förändrad, alltså så, det ser inte ut. Många säger så här, men Petra, det ser väl ut som man sover liksom. Det ser väl ut som personen sover. Och jag tycker att det är jättetydligt att personen är död.
Ja.
Det är jättetydligt att det bara är skalet kvar.
Mm.
Så. Ja, nej, det är verkligen så. Men då har vi haft personliga avsked och så har familjen kommit in och bara, men det där är ju inte mamma. Och du vet, man håller på liksom, vad säger så? Men då menar de att nej, men hon ser inte ut som hon gjorde när hon levde. Det är ju hon, liksom. Ja. Men det blir så väldigt tydligt.
Men hur länge, jag tänker just på det här du säger att det är inte bra om man väntar för länge, det är det ju inte. Sen förstår jag också, vet jag om att det beror på omständigheterna, absolut, tid på året och hur personen har länge legat död. Men om en person dör på sjukhuset, alltså bästa möjliga miljö så att säga, hur länge kan man visa upp den avlidne?
Ja, det är ju jätteolika. Alltså det är verkligen jätteolika. Det beror alldeles på dödsorsak. Alltså så. Cancern tar ju jättemånga. Det är verkligen vår tids pest, brukar jag säga. Det är fruktansvärt. Cancern slår ju i alla led liksom. Nej, det är en fruktansvärd sjukdom. Och just den sjukdomen har ju liksom en... Nu blir det väldigt detaljer här. Men alltså förruttnelseprocessen kan faktiskt starta innan du dör.
Okay.
När det gäller cancer.
Mm.
Så. Och då kan det också bli de här förändringarna i färgen, att liksom alltså att man inte bara blir likblek då, som man säger, utan det kan bli att man blir lite grönfärgad och så här. Det är ju bakterier och så i kroppen liksom, som, och jag är ju inte alls läkare på något sätt så, utan det här är ju liksom Ja, men som vi har fått förklarat för oss liksom, under utbildningen och sådär. Och också sett liksom, med egna ögon. Så, så att det betyder ju att någon som då kanske har dött i cancer, där kan det gå ganska snabbt. Alltså det är så svårt att avgöra. Alltså det, kan, ja, det går liksom
men,
inte
men
att
det finns tillfällen också att säga, nej men det, ni får inte se. För det, ja, det, alltså jag menar att ni ska ta igen när någon har blivit, kanske dött av brännskador. Ja. Eller
nej men trafikolycka
eller liksom klämd liksom det är deformerat ansikte eller någonting då är det inte alls nej, den personen inte det, det man vill inte skicka med den skräckbilden i den situationstecken som sista minnen för familjen.
Alltså de ärendena är jättesvåra. Alltså det är så tufft att behöva jag informera anhöriga om att vi avråder. Det är sällan vi gör det. Men vi gör det. Alltså så. Sen är det ju så här också. Vi är ju ändå vana att se avlidna. Så att när jag tycker att en avliden är jättefin. Ser jättefridfull och fin. Liksom så. Så kan ju fortfarande anhöriga tycka såklart, att det känns liksom.
Ja, såklart.
På annat sätt. Så det är ju någonting som vi måste förklara. Och vara extremt tydliga med att. Jag tycker att det är så här. Och att vi förklarar ju att personen är kall. När du eventuellt tar på mamma. Eller ja, så. Sen när det är de här fallen. Alltså, oftast så vill vi ju att familjen ska kunna ta ett avsked. Man kanske kan visa en arm. Man kanske kan visa en hand. Man kanske kan visa ena ansiktshalvan. Alltså vi försöker verkligen
så att man kan
göra så att
avslut.
Man ändå kan få speciellt vid trafikolyckor kanske. Ja. Eller om man har hoppat framför tåget. Är det möjligt och kanske då se en arm.
Ja.
Bara så att man får någon slags identitets. Ja. Det händer absolut att vi gör så. Sen,
hur går det till när man får se?
Ja, men det finns lite olika varianter. Antingen så kan man göra så att man ser den avlidne på bår. Och då gör man det i sjukhusets regi. Så. Och det som kommer upp i mitt huvud, som är erat tror jag också, är ju lite grann det här som man ser på film. Alltså man öppnar den här kyldörren och man drar ut den här. Så. Och ser det liksom mycket Persbrandt som ligger där som Gunvald eller liknande. Och alltså de gör väldigt bra på film. Alltså så, det är väldigt snarlikt. Liksom. Absolut. De är superduktiga på att göra det autentiskt. Liksom. Så. Sen såklart, det är inte riktigt på samma sätt. Liksom. Det finns ju saker som inte filmen liksom kan ta, alltså lukter som uppstår och liknande.
Ja, för det var en fråga jag tänkte komma till. De här dofterna som kan... Jag vet en kollega som jobbade i kyrkan som vaktmästare berättade någon gång. Men någonting med locket hade hoppat... Det började lukta i alla fall. I kapellet tror jag då, innan. Och då fick lite panik och skulle vädra innan liksom alla kom då. För det för det är ju superspeciell doft, förstår jag.
Absolut. Har du känt den en gång så känner du igen den sen. Anywhere, liksom. Nej, men det är ju en lukt som uppstår liksom, av processen i kroppen.
Ja.
Liksom, att kroppen håller på att bli nedbruten. Liksom. Det är ju så, vi är gjorda av kött. Liksom.
Ja.
Det är krasset, så är det ju så. Liksom. Där har ju vi våra knep. Så att vi vet ju hur vi kan ordna så att det inte luktar. Så. För det förekommer ju att det är så. Och att man...
Ja, men hur gör man då? Jag förstår att ni inte hänger upp massa Wonderbox.
Nej, men alltså det finns så här klassiskt liksom, rökelser. Det är bra. Granris dämpar lukt jättemycket. Så det händer att vi lägger granris.
Och det där är ju av yttersta vikt. Det är ju helt avgörande din minnesbild. Om du kom in och det var en fridfull doft och du ser, du tror jag på något sätt att det är lättare att hantera, än om du kommer att slås av en förruttnelse när du ser din anhöriga. Liksom.
Absolut. Nej, men så är det ju. Så är det ju. Och där är det också så, jag tror ju mycket på att vara så transparent och så ärlig som det bara går. I kontakt med anhöriga. Men såklart att det man får gå lugnt fram.
Såklart.
Och liksom förklara lugnt och sansat. Men jag tror absolut på att ju tydligare vi är och ju ärligare vi är, desto bättre. Så, många ställer ju frågan så här, men ska barnen vara med och ta avsked? Till exempel. Nej, vad otäckt. Nej, det får de inte. Det blir inget bra. Medan jag tycker så här, ja men varför inte? Alltså så. För att det är så här, vi kan inte hålla på att gömma döden. Döden finns lika mycket som våra.
Jag kan tänka mig också att barnen kan ha lättare.
Ja, för att
absolut. Det blir någonting absolut. Annat. Lägg inte in så mycket i det. Utan
nej, de är väldigt liksom... Jag brukar säga så också, ta hjälp av barnen istället. Ofta så ställer de väldigt raka och klockrena frågor som vuxna också går att grunna på. Så jag tycker absolut att om de vill det så ska de absolut vara med. Och också att man gör det. Man gör det ju liksom, det är inte så att vi, när vi då har personliga avsked så har ju vi det när vi har kistlagt.
Mm.
Och eventuellt då klätt den avlidne. Och där kan ju familjen också vara närvarande och vara med och klä tillsammans med oss. Mm. Det förekommer ju också. Men har vi gjort det i ordning och liksom bäddat ner och gjort och så vill de komma och ta ett personligt avsked med eller utan barn och sådär och lägga ner något personligt i kistan, så går ju det alldeles utmärkt. Mm. Liksom. Och ofta så är det ju så, som så mycket annat, att om man blir undanhållen och inte får vara med och inte får veta, då målar man ju upp någonting i sitt eget
huvud. Visst, som är mycket värre.
Ja, men oftast är det 10 gånger värre än verkligheten liksom.
Det är ju superviktigt. Så att jag tror transparensen är väldigt viktig där.
Ja,
väldigt
jag viktig. Tror på det.
Ja. Men ibland måste det vara skitjobbigt ju. Jag tänker om det kommer barn som har gått bort. Och...
Ja, men absolut. Det är väl då jag funderar på om jag har valt rätt livet. Liksom. Nej, alltså det är fruktansvärt. Alltså...
Ja, för det är just, vi har ju också vittnat om den här begravningen. Alltså är det en människa som har levt sitt liv plus 90 år och fick avsluta på ett... Då är det ju en väldigt fin stund.
Mm, mm.
Men är det ett barn eller en ung människa, och det bara, det finns ingen förklaring till varför det skulle bli så där. Det måste ju vara vidrigt.
Mm,
liksom.
Mm.
För båda är det ju de olika sätt man möter det. Liksom.
Nej, det är jättetufft. Ja. Det är super, super tufft.
Ja. Jag har inte haft någon barnbegravning, men däremot av yngre människor än jag själv har jag haft. Det är en väldigt... speciell tjänsta så att säga. Så.
Ja.
Vetade att vi hittade honom i chipspåsen i handen. Liksom, och så här.
Ja.
Som det var vid något tillfälle där. Och det var liksom bara mitt i. Så här, borta. Så att det var en... Det är väldigt speciellt. Ja.
Mm. Ja. Funderar du någonting på... Kommer frågan i den här kristna podden. Funderar du på något vad som händer efteråt?
Ja, men alltså... Jo, det är klart... Jag tror att jag är väldigt... det är från dag till dag.
Uh-huh.
Så kan jag säga. Uh-huh. Jag hoppas ju att det ska finnas någonting efter. Men ibland blir jag väldigt pragmatisk och tror bara att nej, men det... När det är slut så är det slut.
Uh-huh.
Så. Jag hoppas ju. Jag kan inte bara vara som ett tv-spel liksom. Jag tänker på Super Mario Bros. Liksom. Det här är första leveln och sen kommer nästa.
Uh-huh.
Det skulle ju vara kul.
Mm.
Så. Men...
Jag hade hört himlen som tv-spel. Det var fint. Det ska jag ta med
alltså,
mig.
Ja.
Det var en fin förklaring. Kommer inte nästa level. Nej, det är ju... Har folk frågor om det till dig? Eller är det sådana frågor de ställer till dig?
Tror att de kommer
nu pekar till sämsta till i radio sitter och pekar bara. Till prästen då kommer de kanske med de frågorna.
Men det är klart att det förekommer också att man... Jag hade någon kvinna som var så där. Hon hade jobbat som ambulanssjuksyra under hela sitt yrkesliv. Liksom. Hon sa det, jag tror att vi föds med ett visst antal andetag i kroppen. Mm. Och när de är slut så är de slut.
Mm.
Det var hennes liksom.
Just det.
Så att, jo, men alltså det är klart att man blir liksom att det finns ändå existentiella frågor kommer fram. Och, alltså många vill ju naturligtvis prata om den döde och liksom och sista stunden innan och sådär, hur var det, var mamma mycket sjuk liksom, eller var hon piggande in i slutet och sådär, och det är klart att man måste få prata om det liksom, att de samtalen också måste få ta plats i våra kundmöten då, eller vad man ska kalla det liksom. Vi säger nog anhörigsamtalen då, kundbesök, det är nog blandat hur vi väljer att säga, men det är klart att det där går hand i hand och att man att jag pratar om vad kommer sen och vad tror man. Och, men det är frågor vi stöter på. Och som sagt, jag är nog väldigt så där från dag till dag. Liksom. Ja.
Tro och tvivel, det är det vi håller på med här också, men, ska jag berätta för dig. Så det förstår jag verkligen. Vad heter det? Tror du att det här, ditt jobb, tror du påverkar det dig jag vet inte, mycket i det privata. För jag tänker, vet vänner som är läkare och sen får de barn. Vissa blir super liksom försiktiga för att de är läkare, de vet vad som ska hända. Och andra läkare blir så här, men barn klarar sig liksom. Man kan bli åt båda hållet, för man vet. Jag vet inte riktigt vad vi ska applicera din men jag tänker så här, döden finns nära, är det något som liksom
Ja, men det är nog lite så.
Känner alltså, extra lite som oro för dina barn. Jag vet inte. Ja, så. För man tar ju med sig, oavsett om du jobbar som snickare, läkare, begravningsbyråpräst. Du är klart du bär med dig och det påverkar dig i ditt privata. Men jag tänker, finns det här också?
Jo, men det gör det. Det gör det. Alltså, jag brukar säga så här, det var en föreläsare på utbildningen som sa så här. Ja, du jobbar nära döden, men det är ju i livets tjänst. Liksom.
Ja.
Så det är ju så här, fokuslivet. Ja. Liksom. En dag ska vi alla dö. Alla andra dagar ska vi leva. Så att jag tror att jag kramar mina barn extra mycket.
Ja.
Och liksom är ändå sådär. De här petitesserna liksom.
Ja.
Har du inte plockat ur diskmaskinen? Alltså det blir inte viktigt. Nej. Liksom. Det är såhär.
Nej, och jag tror att det blir såhär. Det är väl superbra. Alltså, då har du tagit med det bästa
alltså,
av det.
Så här, det är inte viktigt. Vad är det som är viktigt? Jo, det är att vi har hälsan. Att vi mår bra. Ja. Och vi får vara tillsammans. Ja. Liksom. Och det låter ju superklyschigt. Och,
nej, men det är ju supersant.
Och det, men jag tror det. Ja. Jag tror det. Att det är sådär.
För det vet man ju folk som har varit med om någonting.
Ja.
Då blir det att, nej men det spelar ingen roll längre. Det spelar ingen roll. Skitsamma. Det är viktigt att vi är här nu och tillsammans.
Är begravningen främst till för den avlidne eller de anhöriga?
Ja, men jag skulle ju säga de anhöriga. Mm. De som är kvar. Det skulle jag göra. Sen tycker jag ju såklart att det ska spegla den avlidnes önskemål och liksom dens liksom tankar. Om livet och liksom hur det har varit så. Och ibland får vi ju också vara lite den avlidnes ombud i det här. Mm. När det blir väldigt mycket tankar från anhöriga sida om mitt. Och det här passar inte i mitt liv nu. Eller kan vi ha den här begravningen i juli för det passar mig bra.
Mm.
Och så vidare. Då kan jag nog vara sådär att nej, men här måste jag nog stå på den avlidnes sida. Ja. Så att det här blir med pietet och etik i fokus. Så. Sen finns det ju många vägar att gå idag.
Liksom. Det måste vara så mycket lättare när folk har gjort tydliga och bra såna här vita arkiv.
Det är bra.
Ja, det måste vara bra om de är då uppdaterade också. Men någon så att det inte gjorde för 40 år sedan. Så att kanske inte, för jag tänker att det måste komma vidare när det sitter anhöriga, kanske syskonskar och sen. Nej, men inte absolut. Överens liksom. Och då är det bättre att gå så här ville mamma det. Eller så här ville
du har så rätt. Och idag, det är ju framtiden med nya familjekonstellationer.
Ja.
Och det är exfru och det är särbo. Och det är,
då ska jag passa på och fråga. För det hade vi en diskussion om häromdagen. Det kom upp frågor så här. Om man har levt i två olika familjer så att säga. Då. Man har två olika familjer och man avlider och. Ja, men den ena säger, ja, men vi tar hälften av askan till Härnösand så tar vi andra hälften till Lund. Kan man göra så? Kan man begrava askan på två ställen om man nu kör enligt regler och med riktig begravning och så vidare?
Alltså, spontana svaret är nej. Så, men det har ändå skett lite av en förändring. Förr så var det okej om det var liksom av religiösa skäl. Alltså, du födde i Indien. Du har en hinduistisk tro. Där det är ganska vanligt att man delar askan. Det är ju i kremationen som det händer för hinduer, så att säga. Och då är det ganska vanligt att du får lite här av askan för ditt altare hemma. Och har liksom den här stoffet.
Just det,
liksom.
Just det.
Och du får lite och du. Alltså man delar upp hejvilt så. Vilket vi inte gör i Sverige.
Nej.
Vi har inte alls den traditionen. Men då har vi. Vi säger jag. Nej, men begravningsbranschen. Alltså begravningslagen är skriven så. Att har man den önskan och har en hinduistisk tro. Då kan man dela på askan. Så att man får sprida den i den heliga floden. Den delen. Och har viss del kvar här i Sverige då. Så. Sen har det dykt upp frågor kring detta eftersom vi inte är en statskyrka längre. Att vi inte ska ha liksom, vi har ju inte den religiösa inriktningen längre i Sverige. Utan det är ju sekulariserat. Mm. Det är ju liksom, du ska få tro på vad du vill. Varför just lever det här kvar? Men det är ju som så ofta i våra lagtexter. Så har det liksom inte hängt med den moderna tiden. Så jag hade faktiskt ett ärende där det var så att personen kom från Japan var inte troende. Alltså det här var en begravningsceremoni, en borgerlig akt. Okay. Liksom. Mm. Så, där frågan kom upp, för de skulle vilja göra så. Och han hade sina rötter i Leksand här i nu blir det väldigt specifikt, så vi får se om vi klipper bort det här. Men där var det att de ville det. Mm. Men det var ju så här, ja, man får ju skriva, man får ju ställa frågan till länsstyrelsen. Är det här, skulle man kunna få göra så här, är det här okej? Okay, liksom.
Okay.
Mm. Så. Och jag tror nog att de fick nej. Men jag vet inte om de drev det. Ja, men det har kommit ärenden på senare tid där det faktiskt har godtjänts.
Men det är ingen självklart att det inte finns sak, man kan inte,
nej, precis, så att spontant säger jag nej, men man kan alltid driva frågan. Så att jag vet att det finns något prejudikat, och där tror jag att det är en familj där de hade finska rötter.
För kyrkligt sett så har det varit så att man delar inte på askan då, traditionellt. För att den dag uppståndelsens dag kommer, då ska hela kroppen vara på samma ställe, så att säga. Så har ju tanken
man ser
varit.
Annars så ska åka
ja, ja, visst, delar, komma. Jesus kommer och så kommer.
Jaha, ska Jesus åka runt och hämta?
Med korg, så
ja, precis.
Plocka delar. Ja, nej, men så har det varit. Ja, men då, ja, just det. Men det är inte självklart man får, men det är inte heller helt nej.
Du måste bli en expert på att möta alla typer av människor, tänker jag. För sorgen drabbas ju på så olika sätt. Alltså, folk som är arga, folk som är vettiga, ovettiga, glada. Men alla möjliga liksom.
Mm.
Expert på människan.
Så är det. Ja. Det viktiga som jag känner i varje möte med familjer är ju att försöka möta dem där de är.
Mm.
Just nu. Mm. Och liksom försöka hjälpa dem. Liksom. Det här är ju oftast det jobbigaste och hemskaste som har hänt när de kommer till mig. Det finns ju ingen kund som vill vara hos mig. Så jag försöker att göra det så bra som möjligt med de allra sämsta förutsättningarna. Mm. Så kan man säga.
Så kan man verkligen säga. Då går vi över på andaktsdelen. Och vi brukar så vi läser söndagens text och sen bara det som kommer till oss spontant pratar vi om. Så att man behöver ingen förkunskap.
Det här är intressant att det råkar bli så att just det här avsnittet hamnar på domsöndagen faktiskt.
Den yttersta tiden. Ja, spännande.
Kristi återkomst faktiskt. Det är då han ska komma där och plocka folk från olika ställen. Och då läser jag ur Matteus evangelium 13 kapitlet, och står det så här: Jesus sa, med himmelriket är det också som när man lägger ut ett nät i sjön och får fisk av alla slag i det. När det är fullt drar man upp det på stranden och sätter sig ner och samlar den goda fisken i korgar och kastar bort den dåliga. Så ska det bli vid världens slut. Änglarna ska gå ut och skilja de onda från de rättfärdiga och kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och skära tänder.
Men fy.
Fruktansvärd text.
Det här är väl en ovanlig text också. Alltså här kommer ju den stränge Jesus.
Ja, här är verkligen den stränge Jesus som vi inte vill kännas vid riktigt.
Nej, vi vill ofta inte kännas vid den stränge Jesus, för det är ofta den här lull och gull och nåd som är mycket, mycket mer i Bibeln.
Ja, förlåtelse och
precis.
Och kärleken. Men här är det tuffa bud.
Ja, de rättfärdiga. Så, nu, om man nu bortser från liksom rent kremation så här, så att man ska jag tänker också lite på ditt jobb där. Att skilja ut att vissa av de här som vi begraver nu kommer att hamna i den eviga elden och brinnande ugnen, medan andra ska få träffa Gud och ha det bra. Så, det känns så främmande på något vis.
Ja,
liksom.
Ja, eller du menar innan då, att den som har levt ett gott liv, den ska få ligga på en fin plats. Och den och så var det väl förr, säkerligen. Jo, när man köpte till sig så.
Det kan man ju se på våra kyrkogårdar.
Ja. De pampiga
med stora gravstenar och kedjor runt omkring. Ja. Det var ju inte...
Det var inte snickan.
Det var inte snickan. Nej, det var det ju inte. Eller städaren eller något sånt.
Precis. Nej, det var direktören. Det här är en hård text som jag har väldigt svårt att ta till.
Ja, jag kan inte heller ta till med den. Jag tror inte att det är så här. Helt ärligt.
Och där blir det svårt för vem är vi att inte ta till oss det?
Ja, såklart. För det står ju så här. Ja. Det här är vad Bibeln säger att Jesus säger.
Men det är väldigt tuffa ord.
Ja.
Den som inte har levt rätt liksom.
Vi kan ju säga så här, lev rätt så,
ja,
så
vet
jag till det.
Ja, precis. Man tar det säkra för det osäkra där.
Ja, precis.
Ja, nej, det, som sagt, det stämmer inte med min gudsbild, men så här står det och man får förhålla sig till det.
Ja. Ja, vi släpper den. Den var för svår idag.
För svår. Då sjunger jag en psalm till det här som har nummer 490, Guds son en gång i morgonglans. Det är han det. Sjunger man ofta på domsöndagen. Guds son en gång i morgonglans ska återkomma hit. Och alla ängslans skuggor flyr och världen fylls av liv. Han är densamme som han var, men klädd i härlighet. Med solens krona blir han krönt och stjärnors diadem. Och klarare än påskens ljus då han steg ur sin grav och krossade det ondas makt och dödens udd bröt av. Klarare än påskens sol är Herrens härlighet. När han på skyar kommer hit och alla honom ser. Guds son en gång i morgonglans ska komma hit igen. Hans dag, låt oss med bön och tro påskynda den. Guds son ska komma, allt som dolts ska då bli uppenbart. Vi väntar, ropar med hans folk, kom Herre Jesus snart.
För det.
Lite mer positiv
ja.
Bild av Jesu återkomst.
Ja,
det är inga bra. Brinnande ugnar inte.
Nej. Stort tack att du tog dig tid att komma hit. Det här var superspännande. Och,
verkligen, tack så mycket.
Får nog bjuda på igen här om en tid. Kan vi säga så här till våra lyssnare. Har ni några frågor rörande begravning och de här bitarna som ni tycker att vi kanske inte tog upp eller vill så skriv dem till oss på en prästomams Facebook-sida så får vi bjuda in igen och fortsätta samtal.
Ja, men gärna.
Det här är superspännande. Stort tack att du tog dig tid.
Ja, tack snälla.
Tack Svenska kyrkan i Sollentuna att ni är våran samarbetspartner och gör denna resa lite enklare för oss. Tack Kjell för denna vecka.
Tack så mycket.
Hörrni, kära lyssnare, ha det så himla bra så ses vi i kyrkan.
Tjingeling.